Welcome to a new episode of the podcast Feel Good and Have Fun with your host, Benny Ottison. Benny talks about diet, exercise, sleep, brain workout, biohacking, and maybe a glass of wine. After the podcast, visit Benny's blog at bennyottison.com. Here we go. Have fun.
Idag ska vi prata om någonting som är kontroversiellt, har jag förstått. Det är elchockbehandlingar, eller kallas också ECT. Sjukvården kallar det gärna elbehandling, som inte låter riktigt så illa. Och det används mot en del olika åkommor, till exempel svår depression. Och vad jag förstår så gör man ungefär 40 000 sådana här behandlingar per år. I vissa länder är det till och med förbjudet. Och på 1177 så skriver man att behandlingen innebär att hjärnan får svaga pulser av elektrisk ström under några sekunder. Elbehandling ger stark och snabb effekt vid svåra symptom på depression. Men å andra sidan finns det grupper som är starkt motståndare till den här typen av behandling. Och gärna vill stoppa det, om inte annat för barn då, som får 200 behandlingar per år i Sverige. Och idag ska jag prata med Carina Rongeby som är sjuksköterska och har varit i 40 år om jag har fått rätt info här. Och jobbar också som hälsokonsult och som är, vad jag förstår, starkt kritisk till det här med ECT. Och det ska vi prata om idag. Välkommen Carina!
Tack så mycket!
Det blev en lång inledning.
Ja, det blev det. Ja.
Har du lust att kort presentera dig, vem du är?
Ja, mitt namn är Carina Rongeby då och jag kommer från Göteborg. Och jag gick ut sjuksköterskeskolan 1976. Samma år som kungen gifte sig med våran drottning. Och sen dess har jag inte hela tiden jobbat som sjuksköterska, men de allra flesta åren. Och sen på ett tidigt stadie så fick jag lite problem att jobba inom sjukvården då jag trodde att man skulle komma åt orsaken till problemen. Men det lärde jag mig ganska snabbt att det var inte så intressant, utan man var mer intresserad av att dämpa symptom. Och det här gick lite stick i stäv mot vad jag i min grundläggande personlighet tycker är rätt. Och jag tror även läkarna från grunden hade det, att man skulle hitta orsak då. Så att jag fick problem med min integritet och har sedan dess då, sen början på 80-talet har jag då dragit mig undan sjukvården. Men jag jobbar ju med hälsa, det gör jag då. Men förebyggande istället, till största delen då.
Mm. Spännande. När jag hör dig nu berätta detta så känns det som vi skulle kunna göra 4 timmars intervju istället för Maxen. För då känns det som vi har mycket, mycket gemensamma tankar och mycket spännande att prata om. Men idag ska det handla om det som då kallas ECT och är en form av elchockbehandling eller elbehandling. Men kan du förklara egentligen vad ECT är för någonting?
Alltså vad det är, electroconvulsive therapy står ju själva förkortningen ECT. Och det betyder ju att man får en konvulsion, alltså en krampartad reaktion. De kallar det terapi, jag kan kalla det något annat. Jag ser inte detta som terapi då, va? Men det är i alla fall elektricitet som medels elektroder då förs in i hjärnan och det orsakar då ett krampanfall. Och och de som sagt, vad kallar det terapi och jag kan ju kalla det terror istället.
Är det alltså så att man får, man, man utlöser ett, egentligen ett epilepsianfall. Stämmer det?
Ja. Ja, det är vad man gör, ett större epilepsianfall, inte de här små där man kanske personen bara försvinner bort lite grann så här i medvetande, utan rejäla kramper, det är vad det ger. Fast idag då så ser man inte det. Alltså varken som sjukvårdspersonal som då håller på och assisterar eller har det som delegering att ge. De ser ju inte det, för de här personerna får ju då kramplösande och lugnande och sånt där innan.
Är man nedsövd?
Ja, alltså man får ju lugnande medel, va? Så att man blir ju avtrubbad kan man ju säga. Det är ju ett narkotiskt medel man får. Sen är man ju inte nedsövd med narkos. Nej. Inte vad jag känner till, det kanske är några som gör det. Alltså det finns ju privata kliniker, jag kan inte hur alla gör allting om det här. Jag har inte jobbat med det själv. Nej. Som sjuksköterskeelev var man tvungen. Nej, faktiskt inte som sjuksköterskeelev, utan som undersköterskeelev så var man tvungen att medverka vid något. Så jag har sett det. För många, många herrans år sedan har jag sett. Men det är ingen skillnad egentligen. Det är samma sak idag, va, som det var då.
Just. Vet du vad man försöker att uppnå? Alltså vad som händer rent fysiskt i hjärnan? Vet du det?
Alltså, jag har ju inte haft möjlighet att gå in och se någon hjärna. Och det har ju inte de heller. Det är det här som är så, som jag tycker. För mig är psykiatri en pseudovetenskap, ska du veta. Det är en fullständig pseudovetenskap. För att de kan inte kartlägga det här, vad som faktiskt händer. Och så har vi då den här fettklumpen som är våran hjärna. Som är en ledningscentral. Den är kanske 60-70% består av fett. Och här ska man då, fett är ju fukt, va? Här ska man då skjuta in el i detta fettet. Jag menar, vi vet ju det, vi lär ju våra små barn. Stick inte in ditt finger i elektriska uttaget och sådana grejer. Och en hårtork ner i badvattnet. Nej, det är inte så bra, det slutar nog bara på ett sätt. Och så här. Vi vet ju det, att det här med fukt och elektricitet, det går inte ihop, va? Och det är vad de gör. Och vad vill de uppnå? Ja, det enda jag kan tänka mig, det är att de vill uppnå en status som är lugnare, där du inte har det som du har idag, om man skulle säga. Va? Och då blir det för mig otroligt symptomatiskt. Vi säger att du har en kastrull som står på en platta och kokar. Och visst, du kan ju sätta på ett lock där på den kastrullen. Du stänger inte av den. Så alltså orsaken hanterar du inte. Utan du sätter på ett lock. Och vad händer då? Ja, du ser det inte. Det är ungefär vad jag tycker de gör. Sen 1, 2, 3 så kokar det torrt i den där kastrullen. Ja, då har du ett större problem, skulle jag vilja säga. För du har inte hanterat orsaken. Du har inte stängt av elektricitet, eller vad heter det, plattan, va? Nu blev det elektricitet där då, men du har inte stängt av plattan som är egentligen orsaken till varför det kokar. Så du måste ju hitta orsaken till varför är det personen har ett problem, va? Istället för att bara lägga ett lock på. Och det tycker jag att man gör, va? Du får en mindre orolig person, du får en kanske mindre utåtagerande person. Det är väl det de vill orsaka. Det är det enda jag kan komma på, för det hanterar ingenting.
Det låter ju lite grann som sjukvårdens stora system, då, att man jobbar med läkemedel för att dämpa symptom, precis som du säger. Och vi kommer återkomma till vad det finns för andra möjligheter då. Men just det här du säger att de inte vet vad som händer. Jag har för mig att jag också har läst eller hört exakt det, att det finns idag ingen på jorden som kan förklara exakt vad som händer inne i hjärnan, bara att det för vissa fungerar då. Så att det låter ju också väldigt skumt att man vet egentligen inte vad som händer. Nej. Men för många fungerar det, och andra som vi säkert återkommer till fungerar det mindre bra.
Ja, och man kan ju frågasätta, vad är det som fungerar?
Mm, ja, det är som du var inne på, att man blir lugnare och man ja. till synes kanske mår bättre då under en period.
Så, mm, ja. Det kan det vara.
Vet du ungefär hur många behandlingar som är vanligt per person? För det är oftast inte bara en, vad jag förstått.
Nej, alltså jag tror det är ganska olika det där då, men det brukar oftast vara en serie av ett gäng behandlingar då. Jag har hört allt från att de säger men det är bra att du tar, vi tar 5x3 eller alltså du vet så här då, va? Sådana här mått då, va? Ungefär som man ordinerar någon slags medicin, va? Helt förkastligt.
Mm.
Alltså och jag menar, det är ju inte så att de ser att de kanske i sina mått mätt kanske de ser att men nu blir patienten så här mycket lugnare. Ja, men det är inte tillräckligt lugnt. Nej, men då får vi ta några till. Vad är det för måttstock man har? Vad är det man vill uppnå? Jag tycker den frågan är jätteintressant. Mm. För du hanterar ingenting, det gör du inte.
Men anser du att det finns, att det är liksom befogat i något fall?
Nej.
Nej. Kort svar. Vet du om det finns studier, någon studie på eller någon bevis på att det fungerar? Har man gjort några studier på det som visar att det fungerar, eller är det bara för vissa funkar och för andra inte?
Nej, jag har inte läst några studier i alla fall då, va? Jag har väl läst saker som jag kan inte. Jag kan ju inte bevisa att det är fejkat, men det kan jag ju inte göra. Men det jag har fått till mig, det är ju att det har funnits studier där man har tagit bort vissa, du vet. Man leker med statistiker i form av att men de här funkar inte bra, nej, då plockar vi bort dem. Och så har vi de här kvar, och så säger vi då, 3 utav 5 eller någonting utav, när vi har sorterat ut allt, va? Och då är det då, men det är ju bra, för det är 3 utav 5, det är ett högt procenttal, eller hur? Och så liker man så, jag tror ju, alltså de tjänar mycket pengar med det här, de får mycket pengar.
Mm.
För att hålla på med det här. Det kan inte finnas. För att det finns alltså privatkliniker som bara gör det här. Och om inte vi hade givit dem en mängd med pengar. Det är ju våra skattepengar, va? Då hade de inte gjort det.
Ja, man har svårt att inte få kopplingar till läkemedelsindustrin och deras forskning.
Ja, det är samma skrot och korn.
Ja, tyvärr är det ju lite så. Vad, om vi ska gå in på biverkningar och sånt där då, vad vet du om biverkningar och vad kan det leda till? Vad är det för typ av biverkningar? Hur vanligt är det?
Ja, jag har inga procenttal som sagt, för att det är svårt att få fram. Jag vet ju flera som har försökt få fram riktig statistik från Socialstyrelsen, men det är jättesvårt för de har inte. Och sen så krävs det ju att de här psykiatrikerna som utför det, eller de psyksköterskorna eller vilka det är som utför det, kan variera lite, att de då registrerar, vilket de inte gör, och du vet va. Det är lite svårt att få fram sanningen, men det jag vet är att det är väldigt, väldigt vanligt med minnesproblem. Och det är väl det som jag vet är allra vanligast. Sen finns det ju dödsfall. Det finns de som har fått stroke, det finns de som har fått högt blodtryck, det finns de som har fått hjärtstillestånd, det finns de som har mått så dåligt som har tagit sitt liv efteråt. Alltså det finns så mycket här som, du vet va, där de säkert inte säger oj, nu fick den här personen ECT, oj, och sen så fick den en hjärtinfarkt, ja men det var nog ECT. Nej, det tror jag inte de säger. De snarare säger den dog av en hjärtinfarkt. Så fattar du, det är jättesvårt att få fram korrekta siffror. Men jag kan inte, alltså det jag känner till om hur en hjärna fungerar, och det är ju vår ledningscentral. Det är ungefär som att jag skulle stoppa in och köra in lite el i min dator hemma. Och sen så kör jag in lite el i sidan, trycker in el alltså i den då. Då skulle väl inte den fungera bättre. Den kanske skulle bli långsammare eller något. Jag vet inte vad som skulle, jag kunde ju aldrig komma på idén. Det här är ju också en ledningscentral. Du vet vad, den kopplar olika grejer. Vi ska röra på armar och ben och vi ska blinka och vi ska skygga om det kommer något fort och etc. etc. Men det är vår ledningscentral. Och stoppa in järn i en el i en ledningscentral. För mig är det hål i huvudet. Eller det blir hål i huvudet. Nej, det var Göteborg.
Finns det, jag börjar fundera på om det finns samlat någonstans, om det finns någon hemsida där det är samlat ja, berättelser från folk ja. Som har gjort det här.
Ja, det finns det. Jag tycker att man kan gå in och titta på www.elchocker.se. Där finns ett otroligt stort det finns mängder med berättelser. Det finns jättemycket information, det finns historik och det finns vetenskapliga artiklar att läsa och det finns hur mycket som helst. Där har man att göra några timmar om man vill sätta sig in i detta. Så det är en jättebra sida, elchocker.se.
Då ska jag länka under den här intervjun sen. Du nämnde Socialstyrelsen och jag hade faktiskt en anteckning här att Socialstyrelsen har erkänt risker för bestående men. Läste jag någonstans, men fortsätter ändå att rekommendera. Det låter ju lite halvskumt också.
Ja, det låter väl jättekonstigt. Ja. Alltså, de har ju sina rekommendationer och det värsta är ju att väldigt många följer det som Socialstyrelsen. Det är inga lagar utan det är rekommendationer, men många tar det som om det vore en lag och så följer det blint. Mm. Så att det är ju väldigt illa. Det hade ju varit bättre om de hade stannat vid det. Att det finns risker här, punkt slut. Det hade varit mycket mer rakt och ärligt och schysst, tycker jag.
Precis. Vet du hur Sverige ligger till i jämförelse med andra länder?
Jag tror Sverige är ett av de värsta länderna i hela världen som håller på med det här. Mm. Och det finns mycket att säga om Sverige.
Ja.
Nej, de har kanske gjort det lite mer, packat in det lite mer så att det ska låta precis som du sa här, kallade elbehandling exempelvis. För det där med chock låter kanske inte så bra då, va? Och den här förkortningen ECT, det är ju ytterligare ett sätt att liksom lite dölja vad det är då, va? Och de har också gjort så att förut så fick man ju inte kramplösande och sådana medel innan. Utan då fick man ju någonting att stoppa mellan tänderna så att man inte bets under tungan och sånt där då, va? Men idag får man ju det där medlena då. Och sedan så, och jag tror faktiskt de söver dem också ibland när jag tänker efter. Och det är klart, då syns inte det, va? Man ser ingenting. Det finns inte förebröt om ben och sådana här saker bara för att det var så kraftiga kramper. Men idag så syns det ingenting, så det ser väldigt beskedligt ut. Men det som händer i hjärnan är ju lika illa, va?
Vet du, jag sa ju, tror jag, inledningsvis här att det är förbjudet i vissa länder. Vet du vilka? Eller exempel?
Jag undrar om det är Irland eller England. Alltså jag känner att där är jag, där går jag bet lite grann.
Ja, det kanske står på den här sidan som du sa.
Ja, jag tror bestämt att det finns information där då, va? Och det där har ju ändrat sig lite fram och tillbaka också. Ja, det har kommit upprörda röster, vet jag, och ja, så har det då blivit förbjudet på vissa ställen. Men får man det i England eller då?
Ja. Ja, men det kan man ju kika där.
Ja, jag är ledsen att jag inte hade svaret.
Ja, nej, det är ungefär det, man kan ju läsa sig till. Jag har för mig att vissa delstater i USA också har det, eller har haft det i alla fall.
Jo, men det har jag också hört, men jag vet inte vilka faktiskt.
Nej. Och sen, jag vet att när den här filmen Jökbot kom, så där är väl de här behandlingarna man gjorde, då blir det väl diskussion efter det också. Vet du något kring historien om ECT, alltså hur det upptäcktes och hur det skapades?
Ja, alltså det finns ju att det verkar ju egentligen går det ganska långt tillbaka, det här med att om man inte får någonting att funka, så vad gör man? Man sparkar till på det lite, va? Och då kanske det kickar igång lite sådär, om man inte har hittat någon annan lösning på saker och ting. Men det har väl varit så att alltså den som kanske är den mest kända historien då, det var väl att det var en italiensk psykiatriker som kom till ett slakteri. Och detta är i slutet på 30-talet, 1938 eller något sånt där, tror jag. Och då såg han det att de gav, alltså grisarna innan slakt, gav dem elstötar i huvudet. Och då dog de inte utav det, men de blev väldigt mycket lugnare. Och då blev de alltså mycket mer lätthanterliga att föra vidare till slakt. Och det där tyckte han, det där var ju intressant. Och det här är ju typiskt för mig då, en psykiatriker, tycker jag det var intressant, va? Alltså ursäkta mig, men en normal människa skulle väl tycka att det där var fruktansvärt, men han tyckte det var intressant, så då tog han det och tyckte att det där kan man nog göra med människor som är lite oroliga och svåra att hantera, kanske på mentalsjukhus, och få dem lite lugnare. Och där, efter vad jag känner till, så startade det liksom där, då blev det mer implementerat inom psykvården då.
Ja, det låter ju kusligt, men det var så idén föddes då kanske?
Ja, och grejen är så här, jag tror att det, alltså vi har väl lite olika syn på människor, människa, va? Och för mig är en människa en andlig varelse. Medan för många psykiatriker, tror jag, så ser de människan som ett djur. Du är ett djur, du liksom är inte värt något speciellt, du vet vad du har, några konstigheter eller någonting så här. För mig är det inte så. Och då blir det här sju resor värre, skulle jag vilja säga. Om man bara liksom ser en människa som, ja, men det är bara en köttklump som går omkring. Ja, då kanske det inte är så viktigt eller värdefullt, va? Men för mig är det inte så. Och då ser jag människorna som något helt mycket, mycket mer värdefullt än så då.
Precis. Vet du om det har betalats ut något skadestånd i Sverige, alltså vid biverkningar?
Ja, det känner jag faktiskt till, och det står också på elchocker.se, det fallet där. Och det är ett par år sedan som en kvinna fick då ersättningar, och det är ju också viktigt att man där anmäler, och det kan man göra där på elchocker.se, att om man vill ha hjälp med att få skadestånd kanske, va? För att det vore bra om fler gjorde det, för att vi behöver opponera oss mot den här typen av beteende eller behandling, om man nu säger behandling inom citationstecken. Mm.
Jag såg också att det finns någon lista. Det är väl just listan är väl att man vill stoppa ECT-behandlingar för barn. Där både en lång rad läkare och sköterskor har skrivit på också för att försöka stoppa det.
Precis, det finns också en politiker faktiskt som har skickat in en motion där att det här måste vi förbjuda. Och jag vet väl också att det finns någonting på WHO:s hemsida faktiskt där de skriver just någonting om det här att och relatera till barnkonventionen naturligtvis då, att vi får ju inte hålla på och behandla barn på ett så fruktansvärt sätt då.
Nej, sen läste jag också någonstans att ända fram till 1979 så användes ECT för att hantera homosexuella. Har du någon kommentar till det?
Alltså egentligen inte. Det talar ju för sig själv. Hur dumt är inte det?
Liksom. Ja, det låter ju...
Alltså det är så dumt så att...
Ja. Och det är ändå ganska sent.
Det är inte mycket kommenterat tycker jag.
Nej, precis. Så är det. Och om vi kommer in på det intressanta kanske egentligen då här. Det är ju vad tycker du det finns för alternativ istället för den här ECT-behandlingen?
Alltså för det första så skulle jag vilja säga att man måste kolla om man har brister i kroppen. För känner man sig nedslagen, behöver inte bli så långt så att man känner sig djupt deprimerad, men någonstans börjar ju det här. Så det finns ju en anledning till det. Det är ju inte det att barn föds och så blir barnet deprimerat. Från födseln. Nej, så är det inte. Det händer ju saker i livet. Det finns en anledning. Och finns det en anledning så kan man ju börja nysta i och ta reda på vad var det då, va? Plus att vi har ju ganska... Alltså det är stort det här känner jag då. För att vi har dålig mat. Vi har mycket processad mat. Och vi har utarmade jordar så vi får i oss så mycket sämre näring än våra mormödrar och farmödrar och farfar och allt vad de hette fick då, va? Och vi har stress, vi har mycket annat, vi har dålig luft, alltså den luften vi andas, det är mer avgaser, det är mycket utsläpp. Alltså det finns så mycket, det finns tungmetaller som vi får i oss på olika sätt, kemikalier. Det finns så mycket som påverkar våra kroppar och det påverkar ju oss som individer. Så där måste man börja. Man måste bland annat kolla det här med D-vitaminer. Och det är så erkänt att för låga D-vitaminer gör att man blir nedstämd. Man känner sig inte riktigt lika glad. Va? Och de som jag testar, där har alltså 85-90% har alldeles för låga D-vitaminnivåer. Alltså så dåligt. Och alltså om man tracear lite grann tillbaka så kan jag tänka så här när det gäller D-vitaminer. Hur många år har inte vi blivit varnade för att sola? Så vem var det som började den grejen? Och varnade för solen, va? Och sen skulle man då ha solkräm på sig. Jaha, då får man ju inga D-vitaminer överhuvudtaget. Först ska vi inte gå ut och vara i solen och sen så minsta lilla vi är i solen och ska vi göra stora. Alltså, vem är det som tjänar på det här tänker jag då, va? Vem var det som startade denna grejen? Det är helt åt fanders. Du måste sola. Du kan inte ha massa solkrämer och så här, va? Du måste få i dig D-vitaminen för du får inte i dig det på annat sätt. Och så är det folk mycket inomhus, om vi jämför med hur det var tillbaka. Generationer och ungdomar ska vi inte prata om, som sitter inne jättemycket framför dator, artificiellt ljus etc. etc. Och ja, det är en katastrof vad det gäller D-vitaminen, så den är jätteviktig. Och sen så är det ju väldigt mycket push nu på vegetarisk kost. Vegetariskt, 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 vegetariskt. Det tror jag inte ett ögonblick på. För att du måste ha i dig mycket mer näring än vad du får i de här grönsakerna som kommer från hårt producerade farmer då, va? Och Då är det ju så att det kan vara B12-brist. Och det får ju de flesta vegetarianer. Och B12-brist kan också orsaka symptom som gör att du känner nedstämd och så här då. Och trött och lite så här då. Så B12 och D-vitamin, det är absolut, och det är ju det som går att kolla i blodprover då. Sen kan man kolla andra grejer, blodvärde exempelvis. Det finns många som andas helt åt fanders galet. Och andas man fel, så man har en väldigt ytlig andning, då kan det påverka blodvärdet. Och så kan man känna sig trött och ja, nedstämd. För att man känner sig trött, för att man inte orkar liksom. Och så jag tycker att man behöver göra en rejäl hälsokontroll hos en läkare då som lyssnar på en, va? Som säger att okej, ja, men vi tar det du vill. Och då är det ju D-vitamin, B12, blodvärde, järnvärde, sköldkörteln kan vara väldigt bra att kolla. Och lite lever- och njurvärden och sånt där då. Och då har man i alla fall kollat det. Och sen kan man ändå ta tillskott. För att det finns inget farligt med det, va? Och då tänker jag, alla D-vitaminer är inte lika bra. Det är inte lika bra upptag av. Men det finns sorter. Det finns faktiskt på kostdoktorn.se. Där har han gjort en, Andreas Enfält, han har gjort en undersökning vilka D-vitaminer som innehåller vad de ska innehålla, så att säga. Och den testen han gjorde, där fann han ju att det fanns ju de D-vitaminer som inte innehöll något D-vitamin alls. Så det här kan ju vara en djungel. Men då kan man gå dit och kolla, och det är en bra kille. Och sedan börja med att fylla i de brister man har, eller kanske obalanser då. Och jag skulle kunna prata timmar om det här, vad man ska ta och lite så här då, vad man ska äta och allt det här. Men ja, det finns mycket att säga om detta då. Men jag tycker man ska söka lite alternativa vägar, för att läkarna har kanske i snitt 4 timmars näringslära under sin utbildning.
12,5.
Jaha, till och med. Titta där, ja.
12,5 och 7,5 år.
Ja.
12,5.
Och det är inte mycket de kan efter de timmarna. Det är en saken 100% säker.
Vad gäller hjärnan och livsstil och speciellt kost då, så har jag ett boktips där. Du vet säkert vem Peter Wilhelmsson är.
Ja, och ja.
Han har ju skrivit en ganska ny bok som heter Rädda din hjärna nu, tror jag den heter. Mm. Som jag håller på att läsa nu, och den är helt fantastisk. Där han kopplar då livsstilen till hjärnan och hjärnans mående. Så att där kan man fördjupa sig om man vill ha mer i det. Hur ser du på andra saker, samtalsterapi och KBT och sådana här saker?
Ja. Och kan jag bara få säga en sak till, för att det finns en väldigt, väldigt viktig koppling här. Alltså en grej som jag missade att säga, det är omega 3. Vi måste ha bra fett till våran hjärna. Och det är definitivt inte margarin eller någonting sådant. Utan det är omega 3, alltså högvärdiga omega 3-fettsyror. Det är superviktigt, va? Och det är någonting som vegetarianer har typ 0 av. Och sen så tänkte jag också på det här när du sa hjärna då, va? Och den andra hjärnan, var finns den? Jo, det är ju tarmarna, va? Och det intressanta är att det finns ungefär 20% serotonin där. Och 80% där nere i våra mag-tarmkanaler, va? För förr var det ju så att man skulle äta piller för att man skulle ha för låga serotoninnivåer. Ja, men det hade ju inte med den att göra, det hade ju med magen att göra. Och 100% av de som jag träffar som känner sig nere, deppade och så här, va? De har problem med sin mage. Alla har det. Och det började med magen.
Ja, det är spännande. Jag kom till att tänka på en sak med omega 3 där. Att idag så skickade jag ut, jag har ett inspirationsbrev som går ut till 600 personer varje fredag. Och idag så berättade jag om en kvinna som jag träffade här för ett tag sedan som berättade, hon har Parkinson och började ta omega 3 och märkte jättemycket fördelar av det. Så att det kan få många spännande effekter just där. Och idag så tror man ju att många utav våra sjukdomar egentligen i hela kroppen bygger på något sätt på inflammation. Så omega 3 är ju antiinflammatoriskt, så det är lite spännande, spännande ämne.
Ja, jättespännande. Och där finns det många undersökningar gjorda faktiskt även utav psykiatriker som handlar om just stora doser omega 3 som är givna till ungar som hade läs- och skrivsvårigheter och som inte kunde sitta stilla. Det finns långt tillbaka i början på 90-talet och ännu tidigare. Då gjorde de stora sådana undersökningar. Och det visar klart och tydligt på detta. Det är det visar på. De blev lugna, de fick ordning på sin skrivande och läsande och alltihop.
Det finns en studie från Sahlgrenska om där de hade gett barn med ADHD då, halva gruppen hade fått omega 3, den andra halvan hade fått vanliga läkemedel vid ADHD, och då hade gruppen som fick omega 3 visade lite bättre till och med resultat än den gruppen som fick läkemedel i förbättringar då på sin ADHD.
Ja, jag kan tänka mig det, och då kan man ju undra hur mycket omega 3 fick då? Tänk om de hade fått ännu mer än vad de fick. Ja, då kanske det har blivit klart slående bättre resultat. Mm.
Just det här med samtalsterapi och så, KBT, hur tänker du kring det?
Ja, nej, men det tycker jag väl, det kan man väl testa. Jag har väl själv rekommenderat det mycket till, för det är inte alltid man kanske vill gå och träffa och prata med någon, för det ska ju stämma med kemi, personkemi och sådär. Jag är väl lite emot det där med samtal, för att det, jag kan inte säga att alla, alltså det finns säkert de som är superduper bra, det är jag övertygad om. Men det finns också de som sitter och värderar för personen och kanske talar om för personen, ja men det är nog det här, eller ja men nu förstår jag din pappa, han var dum när du var liten etc. Då, va? Det vet ju inte den personen att det är anledningen, va? Och jag gillar inte när man håller på och värderar för folk och talar om för folk vad som är sanningen. Det vet man inte. Så därför kan jag vara lite så. Då är det bättre med KBT på nätet. Och det har jag rekommenderat en hel del, för det är ingen som värderar för en, utan då kör man inte med en person utan med ett färdigt program. Så det är också en väldigt bra grej, och där finns det bland annat någonting som heter livanda.se, och den har jag provat i flera år genom att rekommendera till andra, och de har fått väldigt bra resultat, och det kostar en 500 kronor och så kan man vara på det programmet i sin egen takt och göra de här övningarna, man får läsa och man får göra övningar och man kan gå tillbaka och så här. Och jag tror minst 12 veckor på de 500 kronorna, så att det är ju väldigt skäligt pris får jag säga.
Mm. Ska jag länka till den också?
Ja, jättebra.
Mm. Hur, jag glömde att fråga i början, hur startade ditt intresse just för det här med ECT? Hur kom du in på det? Kanske inte minst.
Så jag blev nog kontaktad utav Peter Larsson som har den här elchocker.se. Jag tror att det var han som kontaktade mig och frågade vad jag ansåg och om jag ville yttra mig, om jag hade någonting jag ville säga i ämnet. Så var det nog. Mm. Och sen dess har vi gjort flera filmer och jag har blivit intervjuad av flera personer. En kvinna som håller på att skriva en bok i ämnet och lite så här då. Så börjar jag nu. Jag hjälpte honom att översätta lite artiklar och så där också.
Ja, spännande. Vi ska börja avrunda, och jag tycker att vi redan nu kan säga att de som har blivit intresserade av det här och vill fördjupa sig mer kan, kan då gå in på det här elchocker.se som jag ska länka till. Mm. Men innan vi helt slutar så undrar jag om det är något speciellt du vill tillägga utöver det vi har gått igenom.
Ja, alltså det jag kan säga, den här, alltså jag vill bara nämna det här med den här apparaten som de använder. Det kostar ungefär 10 000 kronor att tillverka en sån. Det här är ingen medicinsk-teknisk apparat. Det är ingen, fattar du, det är en låda och så är det 10 000 kronor. Det är inte mycket pengar, men den säljs kanske för 100 000. Och det pågår rättsfall nu i USA. Där de, jag vet inte exakt, för jag tror att det pågår, så jag kan ju inte säga vad som händer då, va. Men där de tillverkarna av apparaterna nu har blivit... men jag kan inte säga riktigt, jag är inte riktigt insatt hur läget är. Men där de blir ifrågasatta, starkt ifrågasatta, att det inte finns en varning på det här. Att inte patienterna som ska ta emot det här eller de andra, de får ju inte veta någonting från psykiatrikerna heller. De får ingen information. Du vet vad, du har ju på läkemedel, har du en bipacksedel så du i alla fall kan läsa, va? Men här, det är ytterst dålig information. Det sveps över liksom som att, ja men det här är bara en liten grej här då, den är inte så farlig, men det kanske kan hjälpa. Va? Så är ju inte fallet. Va? Man borde få fullständig information. Va? Och där finns det rättsfall nu i USA som pågår då, va. Så det kan vara intressant att veta och kanske följa om man vill veta mer där, så finns det säkert att läsa på nätet.
Mm. Ja, för mig läste någonstans att tillverkningen och försäljningen av de här apparaterna är helt oreglerat. Alltså det finns ingen koll på den verksamheten.
Nej. Och det är ingen medicinsk-teknisk apparat.
Nej.
Du vet, vi har mycket kvalificerade apparater, EKG-apparater, medicinsk-teknisk apparat. Och jag jobbar med en annan medicinsk-teknisk apparat som är högkvalitativ. Och du vet vad, så här. Men detta är inte det. Det är en låda som man har satt in lite elektriska grejer i. Två kablar. Du och jag skulle kunna tillverka den på en helg. Det är skrämmande, tycker jag.
Ja, så är det. Jag brukar göra så med dem, nu kommer det kanske snabbt på här, men de jag intervjuar brukar jag be att få deras tre bästa livsråd. Nu är du sjuksköterska så du har säkert massa på lager. Men om du skulle säga tre bra livsråd och skicka med lyssnare och tittare. Och du kan ju ta det som du tycker själv är intressant för din egen hälsa.
Ja, det första jag kommer att tänka på, det är det som är sant för dig. Är sant. Mm. Och håll fast vid det. Och det gäller allt i livet. Håll fast vid det. För om man förlorar det liksom tilliten till sig själv, ja, då har man ju inte mycket kvar att hänga fast saker och ting vid. Mm. Så den tycker jag är superviktig. Sluta titta och lyssna på radio och tv. Släng det åt fanders, sälj den billigt eller skicka den till utlandet, gör vad som helst, sluta titta på massmedia. Man kan inte ha sin dator och man kan titta på alternativmedia, för där är det mycket, mycket, mycket mer nyanserad information.
Har du en tredje?
Ja, ja, nej, men då får du nog bli någonting om kost, tror jag.
Låter väl bra.
Alltså fokusera på att äta sådant som innehåller, alltså ingen innehållsförteckning, så skulle jag vilja säga. Alltså grönsaker, absolut. Kött, absolut. Ägg, ja. Fisk, ja. Alla sådana, skip. Allting som har innehållsförteckning. Smör, där står inte mycket, det är inte mycket innehållsförteckning på den, så den tycker jag man kan äta. Likaså grädde. Och det finns mycket, mycket, mycket.
Låter kanon.
Ja.
Det skriver jag under på.
Ja, det var.
Låter jättebra. Vad kul. Tusen tack för att du tog dig tid.
Ja, men tack för att jag fick lov att vara med.
Så hoppas vi att detta har skapat nyfikenhet och att folk studerar vidare själva och bildar sig en egen uppfattning kring detta.
Ja, och tror på det som är sant för dem. De själva tycker det är förnuftigt. Det är Precis. Säkert rätt och förnuftigt.
Precis. Då ska du ha tusen tack och trevlig helg.
Tack detsamma, Benny. Tack så mycket du.
Tack.
Thank you for listening to another episode of the podcast Feel Good and Have Fun with your host, Benny Addison. Now head over to Benny's blog at bennyaddison.com and tell him what you think. Thank you, welcome back, and have fun.